dance, slow dance, slow dance, they dance, slow dance, pal. Slow dance, slow dance, slow dance, let them fetch Pluto's bark. Jag vill viska I ditt öra just de orden du vill höra. Ludens, 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 då en mild och smeksam vind fingrar på din bruna kind.
Mina damer och herrar, hej och välkomna till Kontrollbehov, Sveriges bästa podcast om tv-spel. Det är inte jag som säger det, utan det är min vän och kollega på andra sidan Atlanten, på säga. Tråden i alla fall.
Lars Robin, Maharaja, Ishin Slayer, Larsson Asp. Racism changes everything, sa en gång en vis man. I år vet vi inte riktigt vad det är, men let's get weird, brukar vi säga,
let's
2024.
Get weird, ja, precis. En pastisch på den gamla, fantastiskt, nästan underskattade Jennifer Lopez-låten Let's Get Loud, va? En av de bästa latino-beats-doftande låtarna som har släppts. Vet du vilken
det
är?
Ja, det skulle jag faktiskt säga. Ja, ja, gud ja. Let's fan. Get loud.
Let's get loud. Jävla vilken dänga. Det var den vi, att det var den som dök upp i huvudet i inledningen på ja. Kontrollbov idag. Det kom som en chock för oss alla, kan jag säga.
Kan vi, har vi någon musikaliskt begåvad latinamerikansk ättling där ute i lyssnarskaran som kan göra en Let's Get Weird-variant?
Ja, just det. Ja,
men och lägga in lite Ludens-referenser, så är ju inte, det är inte vi som säger nej i alla fall.
Eller Arbman kan väl steppa upp igen.
Ja, vad fan. Han måste ju få ladda om batterierna.
Ja, det måste han. Skull & Bones-dänga.
Jag går och nynnar på den hela tiden. Alltså. Den sitter i hjärnan nu. Alltså.
Ja.
Den,
Let's Get Loud,
ja. Det är inte han som har skrivit melodin. Ja, ja, precis.
Nej, det är ju den klassiska Wellerman. Den, det är ju fantastiskt. Det var en fin ja. Vecka under pandemin när Sea Shanties slog igenom. Jävlar vad jag var klistrad. Alltså.
Ja. Alla hade helt plötsligt glömt att Ronja Rövardotter gjordes på 80-talet.
Vadå, är det Sea Shanties?
Det där har redan hänt.
Ja, den hej och fan, deras jävla rövarsång. Alltså det är den
jävla
mest...
rövarsång. Ja. Tommy Körberg.
Så
Ricky
jävla
Brush.
Överskattat. Piss. Nej, är det. Fy. Oh, fy fan, vad platt det är att komma draggandes med rövarsång.
Isak gillar nya Netflix-serien bättre.
Ja, det gör jag säkert. Jag har inte sett den. Men det, ja, det kan jag säga direkt.
Nej, det har ingen. Det, har
nej, det är klart jag gillar Ricky Brush och skådelserna. Men den där låten är överhypad. Det kan vi gärna som allihopa.
Ja,
men Lars Robin, är hittills. Det här...
Ja, det är inte, nej, det är inte, nej, vi ska inte prata om olika håriga diskuskastare och fulla män som sjunger. Utan vi ska prata tv-spel. Och tv-spel, ja. Isak Wahlberg.
De har kommit en riktigt lång väg. Det är inte bara Tongue of the Fat Man längre.
Oj, vad var det nu då? Just det är det där jättegamla konstiga.
Ja, varför sa du det fat, nu? Det är ett spel.
Gud, you threw me off.
Det är ett Commodore 64-spel. Det kom ju till DOS och Mega Drive också 1989.
Har du bara googlat ett random spel nu? För att imponera på mig.
Nej, jag kan det här. Jag har spelat Tongue of the Fat Man 1989. Mm. Premissen är ju att... jag brukar alltid läsa eller säga premissen på engelska för att det kommer naturligt för mig. As
ja,
an alien
med,
of your choice, fight your way through bad guys and ultimately face the fat man, a hard ass who needs a healthy portion of defeat. The tongue of fat men are indeed compelling.
Wow.
Why a series of game never spun off is beyond us. Legs of the fat man, air canal of the fat man and failing vital organ of the fat man all would have been huge winners. Eller hur? Det var mina egna tankar om tongue of the fat man.
Det är nog antagligen både det konstigaste namnet, konstigaste premissen och framförallt konstigaste omslaget. En riktigt som klassisk ligga
ju...
upp och ner och...
Precis, det är ju, ja, det är ju... Det är humle och dumle.
Ja,
det
är humle och dumle. Fy fan, Tongue of the Fat Man.
Ja, jävla
vad
bra.
Hände där alltså?
Jävla bra.
Activision, tack för allt.
Vi är glada.
Så nu äger alltså Microsoft Tongue of the Fat Man, antagligen. Eftersom det är ett Activision-spel.
Just det. Kanske det kommer spännande. På en pass här vår lider.
Vi måste dyka in för vi har jättelite och dåliga nyheter att gå igenom.
Ja, det är rätt dåliga nyheter. Jag har faktiskt nog skrapat ihop det konstigaste svepet to date idag.
Ja, lite mellanvecka verkligen alltså. Inte... Ja. väldigt mycket nyheter, men väldigt få nyheter som är värda att ta upp. Jag var så här, ska vi prata om... Ja, du kanske ska prata om kongressrunnen.
Nej, du vet att jag aldrig tar sådana tråkiga nyheter. Jag tar ju nyheter och spel. Du vill ju helst bara så här, prata om olika rättsliga tvister mellan multimiljardföretag.
Ja, det kommer jag även ta upp idag.
Det är sånt som händer. Jag kan börja med sorgliga nyheter.
Börja.
Ja, och det är så att vårt älskade Temtem signalerar att det är dags att lägga ner utvecklingen. Och i och med detta har de dels tagit bort alla mikrotransaktioner i spelet. Och mellan raderna så förstår man också att man ska nog inte vänta på ett Temtem 2.
Oj. Så var det Palworld som kom och käka lunchen här?
Ja, det var det som står. Jag vet faktiskt inte. Det är en jättelång text. Jag förstår, så här mycket ord har inte skrivits som Temtem sedan det kom 2020. Men alla minns ju med vilken...
Temtem?
Ja, precis. Med vilken engagemang jag pushade Temtem där ett tag.
Mm. Spelade du någonsin Temtem? Gjorde du väl inte?
Nej, det såg så jävla tråkigt ut.
Ja, verkligen. Det ser ut som liksom Xbox standard avatarer.
Precis. Så här säger någon slags director om en potentiell 2. If we were to do this, we'd need to be able to produce a product and flow of content that all of you could enjoy love to the maximum. Such a product is still out of our grasp and reach. We're simply not ready. We are, as a studio, too small to bark on the feet we'd like Temtem to be. We don't currently have the technical knowledge, the time, nor the ability to bring those ideas to life. Ödmjukt sagt ändå.
Oh, verkligen, vi är för dåliga på att göra spel. Vi kan
tack,
inte.
Temtem.
Okay. Tack Temtem. Också intressant att veta att...
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 411-01, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Det är ju en spansk studio som heter Studio Crema. Så det är ju Crème-studion som lägger ner nu.
Fan vad stort.
Tänk om man kan köpa det. Studio Crema. Kanske något för Crème-kingen att lägga vantarna på.
Ja. Mycket, mycket bra.
Ja, men vad tråkigt då. Men ja, det var ju mer hype innan än efter release, kan man säga.
Det var det.
Det var en liten fågel som viskade i mitt öra att du ville höra lite mer om stora företags stora saker i görningen.
Nej.
Nej. Jag ska inte prata länge om det här, men jag tycker det är jätteroligt att Epic och Apple fortsätter att gnabbas. Och nu har de liksom... De har ju liksom duked it out in court. Liksom. Så att de har ju verkligen tagit det på riktigt. Och nu... Men Apple slutar inte liksom. Epic har ju liksom vunnit. Epic kommer ju få sälja grejer själva och ta pengarna och inte gå via App Store liksom för Fortnite. Det är ju det allting handlar om. Men nu håller Apple på att blockera dem. Nu har Apple tagit bort deras vad är de kallar det? Så här, in a new blog post, Epic shared a letter sent by Apple's lawyers describing the gaming company as verifiably untrustworthy. Their prior actions meant it could not be trusted to comply with the developer agreement. As a result, Epic says that it plans to release a third-party app store in iOS are paused due to Apple terminating its developer account.
Ja, det,
och det kan man väl göra godtyckligt, antar jag. Men det är ju redan någon sån här European Union Commission spokesperson som har pratat med Bloomberg och sagt att de har begärt en förklaring från Apple, för det här kändes väldigt så. Nej, ni får inte göra spelet längre, förlåt. Jävla fint alltså.
Ja, det är ändå lite Apple. Kul att de håller på, kan man ändå säga. Det känns som att Apple är lite on top igen med sina nya glasögon också, att de kan liksom, att de har lite i ryggen nu och börja fucka igen på något vis.
Ja, men jag bara fattar inte att, eller ja, det är väl, de har väl någon så här plan. Ja, men fucka med dem så länge som möjligt bara. Fucka med dem tills de har det där klart och trycker på publish.
Ja.
Så får vi väl ta, tjäna lite mer pengar då. Det är så jävla petty bara, jag gillar det.
Ja. Ja,
det... Så jag är team Apple igen nu. Det där var så jävla svinigt, så jag är team Apple.
Låt som du. Epic. Jag har lite andra uppdateringar.
Mm.
Och det gäller det. En liten uppdatering. Det är inte vårt fel att det här är en tråkig vecka. Men det är så att, att Hogwarts Legacy Hogwarts Legacy ska få en liten update vad det lider. Och då har, och det här har alltså blivit en nyhet häromdagen. Igår blev det här en nyhet på IGN. Så det säger någonting om hur slow den här veckan var. Då har deras community manager Chandler Wood varit ute och twittrat för att set expectations. Så att om man är sugen på vad den här updaten ska bestå av, så ska jag nu berätta vad deras community manager säger. Och de är såklart jätteglada över att folk är peppade på uppdateringen, och de kan inte berätta vad den handlar om ännu. Men I do want to set some expectations for what we're working on. Our original wording of additional updates and features for the game was very intentional. This update is a small way of showing appreciation to our players for the amazing reception of the game. Så att det är ingen jävla DLC på gång här, utan det är väl liksom bättre tick rate i The Doom Club eller någonting. Jag vet inte.
Ja, en till extra wand eller?
Ja, precis. Det är mycket wand.
De har spelat in vad heter det, voice actingen för en viss spell en gång till. Kanske kontaktat någon sorts svensk podcaster. Och löst lite bättre takes, jag vet inte.
Du hade verkligen kunnat, det hade du kunnat bidra med.
Att vara en Ray Fiennes soundlike.
Ja, verkligen. Ingen hade misstyckt om det var dina soundbites som låg där och...
Ja, om det blir en livepod får jag säga den live då, inför publik.
Ja, det tycker jag. Vi kanske ska liksom reenakta, klä oss i olika, alltså att du dödar mig medelst
Avada Kedavra. Du är Harry Potter. Ja. Du är Harry Potter, så får du ligga så där defeated på marken, och så får jag ha såna robes och en bald cap.
Ja, och, exakt.
Och en grön lampa vi kan blinka med.
Ja, men en laserpekare bara.
Ja, vilka planer alltså.
Ja,
det kommer bli en epic showing.
Verkligen.
Bennastan lite sugen. Okej, var du färdig där eller?
Ja, jag var färdig. Jag kan väl säga för formens skull, jag har väl två stycken större saker kvar, och sen den här lilla lol-dubben. Så har du några mellangrejer emellan, så kan du väl ta dem.
Ja, men jag har lite så, kopplat till Harry Potter faktiskt.
Okay.
Det är Warner Brothers som har varit ute och pratat. Så här står det. During a recent Morgan Stanley event. Vad fan är det? Det är någon bank det, eller? Vad är Morgan Stanley? Det låter som en sån.
Ja, det är väl en bank eller en investment firm. Ja, precis. Något sånt.
Ja. Det är i alla fall Warner Brothers Discovery heter de ju numera då. CEO and President of Streaming and Games. J.B. Perrett. Skitbra namn också. WBJB. De har pratat bland annat så här. Det är ju jättekul. Han har skrivit så här. There's a great business when you have a hit like Hogwarts Legacy. But we just released Suicide Squad, which was not as strong. It just makes it very volatile. Så här, man kan släppa bra spel som folk gillar, sen kan man släppa feta floppar. Men ja, då säger de då de liksom kollar över sina fyra major franchises. Det är ju Mortal Kombat, Game of Thrones, Harry Potter och DC som helhet, ser de som ett franchise. Men det intressanta med det här är att de verkar inte vara ointresserade av live service, trots att det uppenbarligen inte funkar längre i form av Suicide Squad i alla fall. Utan nej. Han säger, rather than just launching a one and done console game, how do we develop a game around, for example, Hogwarts Legacy or Harry Potter? That's a live service where people can live and work and build and play in that world on an ongoing basis. Så det där verkar inte ha gett dem så mycket pås. Men det är väl antagligen smart såklart, eftersom det är så mycket kids och random folk som kan spela det där spelet.
Ja,
och de borde kanske haft mer av en... Så det är kanske därför det inte kommer någon DLC. Eftersom de håller på att försöka pipa in någon sorts jävla enormt Wizarding World-spel istället, som är Always Online Live Service Never Ending.
Ja, det är väl men det tycker jag kanske är mer okej. Alltså, jag vet inte, det är just det där vi pratar om, att det liksom, alla de där spelen bygger på en sak, och det är att det bygger på liksom väldigt intressant, roligt, på något sätt competitive gameplay, eller i alla fall cooperative gameplay, och där är ju inte Harry Potter ännu på den nivån att det är rimligt. Och alltså det är ju det jag diskuterar som liksom Skull and Bones, att så här, ja men så bra är ju inte spelet att jag vill hålla på och liksom hila mina kompisar med en jävla tankbåt som ligger bakom och inte ens med i fighten. Liksom, så bra är det inte. Då finns ju CS redan.
Om man kan spela som liksom 3 eller 4 elever, en från varje hus som tvingas jobba tillsammans och ha en liten story. För grejen är att det de har med Suicide Squad är ju alltså ett bra spel rent. Alltså storymässigt håller det liksom minst lika hög kvalitet som många av de här andra live service-spelen. Det är bara det att det liksom kommer helt fel och har fått en så dålig rap innan liksom. Jag tror det kommer säkert bli bra, men det var bara roligt eftersom vi pratade så mycket om att så här, jaha, men nu fattar de väl ändå att live service måste dö. Men
ja,
uppenbarligen inte. De vill väl bara vänta på nästa generation som inte har blivit brända 4 gånger av Anthem och annat.
Nej, precis. Men alltså, har man blivit bränd av Anthem och annat? Jag har ju missat alla de här dåliga spelen. De har ju bränt sig själva liksom. Men det kanske sitter någon gök där. Och
ja, jag har ju blivit bränd av Anthem. Verkligen. Jag spelar ju på launch.
Där har du avsnittstiteln. Bränd av Anthem. Roligt.
Bränd av Anthem. Så vi får se. Jag blir bara förvånad över att de inte bara, att de ens nämner ordet live service liksom. Det känns smutsigt. Men
ja, verkligen. Men det är ju, ja, jag vet inte. Det är ju det här med vad...
Cashen de tas.
Ungefär så. Jag ska berätta om något mycket finare nu istället.
Är det Doggy Doggolitos nya spel?
Nej, utan det är så att
Cashen BAFTA... Cashen de tas the game.
Oh, det är svårt att podda med idag när du ska prata så mycket. BAFTA...
Kan du inte berätta om BAFTA, Isak?
Games Awards 2024 nominations announced. Så där tänker man ju såhär, BAFTA ska väl lyfta lite annat, tänker man. Att där ska det komma lite finare saker. Jag har varit inne och kollat i listorna, och det är ju ungefär de här spelen vi känner igen. Men jag kan ju dra lite best game och sådär. Om du får chansen att gissa best game-listan. Jag säger att det är 1, 2, 3, 4, 5. Det är 6 spel. Jag säger att, sätter du 4 av dem så får du VG godkänt på mitt prov. Vilka spel är nominerade till Best Game 2023 då?
Baldur's Gate 3, Alan Wake, Super Mario Wonder, Spider-Man 2. Skulle kunna vara mer då? Fan, de har redan nästan glömt förra året.
Det var 2 spel kvar att nominera.
Fan, nu har jag glömt. Jag kommer inte på några mer spel.
För alla de 4 satt i alla fall.
Ja, såklart.
Alan Wake 2, Baldur's Gate 3, Dave the Diver, The Legend of Zelda, Marvel Spider-Man 2, Super Mario Bros. Wonder. Så att, det var lite trist så. Det är ju såklart kul att Baldur's Gate 3 och Alan Wake 2 är med. Och även Dave the Diver med på listan med tanke på alla andra heavy hitters. Men sen var det inte så mycket kul. Vi kan väl kolla, de har ju sin... Det man tänker på med dem är ju deras Games Beyond Entertainment nomineringen, som jag ändå tycker är lite intressant. Sådär. Och där har de med Chance of Senar, Goodbye Volcano High, som vi aldrig tog oss an. Chia, Terra Nil, Thirsty Suitors och Venba. Så att egentligen är ju Games Beyond Entertainment games that is not about white people generellt. Förlåt, men det är ju det.
Där har vi titeln. BAFTA presents Games that is not about white people.
Ja, men Lite ja,
det
så.
Det är sant. Alltså.
Ja, men det är ju lite sant. Alltså, det blev
marginalized communities, the game.
Ja, det är så här, istället för att vi gör ett spel med en vit man så gör vi det med en brun kvinna. Och då kommer i alla fall BAFTA lyfta det åt oss.
Jävla Trump-supporter du ännu.
Nej, men det... Jag tycker att det är jättebra. Jag bara tycker att det blir lite sådär... Det blir lite liksom uppenbart ibland.
Ja, men är inte BAFTA. Det känns ju lite så SVT... Lite så fin,
ja, det är, kanten, så är det.
Feeling liksom.
Så är det, såklart.
Men det kommer ju bli Baldur's Gate på allting, felaktigt. Vi kan nominera det här brädspelet då som har funnits ute, eller rollspelet. Vi kan gå vidare till nästa nyhet.
Ja.
Nej.
Jo, men det kan vi göra. Det var inte så mycket mer här faktiskt. Jag gick igenom allting. Lethal Company är med på EA Players Choice. Det var väl lite oväntat kanske. Jag vet inte fan vad Lethal Company är.
Lethal Company har aldrig ens hört talas om.
Ska vi gå igenom Xbox då?
Ja, men exakt. Det var det jag tänkte. De har ju haft en partner preview. Jag har kollat de trailersarna som jag tyckte såg intressanta ut. Vilket var tre kanske.
Ja, jag har också faktiskt tagit mig an det här. Jag vet inte riktigt. Det var
alltså, det är bara vad som kommer till Game Pass i princip. Det är ju det de är ute efter här.
Precis.
Den var väldigt liksom bara lite informativ känns det som.
Ja, exakt. Nej, men den stora grejen var väl vad fan hette det där då? Kensara, va? Tales of Kensera. Sao. Såg väl ändå helt ballt ut.
Ska vi se vilket det var nu då?
Tales, det var väl här lite cell-shadade, kontrasterande Souls-like liknande i liksom nej, det här var fel spel. Vilket fan var det jag tänkte på då?
Ja, det är det. Du tänker på det som heter First Berserker Kazan.
Det var det, Nexon, det var det jag tänkte på. Till. Ja.
Det är och de som har gjort ett spel som heter Dungeon Fighter Online.
Och det vet jag inte vad det är. Det här var ju också liksom mixtrat med FPSen, va? Så att den är lite sådär, går, du vet, så här, stöttrar FPSen med flit, va? Ja. Upplevde jag.
Och jag tycker att det var någonting med trailern som, för att förra gången, vi har sett det här flasha förbi någon gång, ja, väldigt precis. Kort. Det var någonting med den här showingen som kändes liksom, precis som du säger, nästan som att det är ett Switch-spel på något sätt. Jag blev inte alls så imponerad av the fluidity och grejer.
Nej, men jag tycker att det ser ut som medveten designval som jag tyckte kändes lite intressant. Jag tyckte det här hade någonting. Faktiskt. Även om det är ju något jävla cell-shaded manga-spel och en Souls-like. Alltså, antagligen är det ju 7 av 10, men någonting vaknar till i mig i alla fall.
Ja, men den har ju i alla fall en egen look, men det ser ju verkligen bara ut som ett sånt Sekiro-like typ på något sätt. Med lite mer vapen. Jag vet liksom inte om det är exklusivt. Det står, jag har en artikel som jag läser från Polygon tror jag. Och där står det ingenting om andra plattformar här. Men det står heller inget om ett datum. Så, men det kommer väl då antagligen till Game Pass i år. Det verkar ju, i år eller nästa år, det verkar ju vara grejen. Men det såg väl helt okej ut, tycker jag.
Ja, men det tyckte jag ändå var så. Det där kan jag vara lite sugen på. Det kan få en decent review och komma på Game Pass. Och då är det sånt där spel som man kan plocka upp faktiskt. Nu var det lite... Mm. Alltså nu är man lite nitpicky. Men det var ändå ett litet tag sedan man kände att man fick bang for the bucks på sin Game Pass.
Ja, det kanske var alltså Starfield senast på riktigt.
Ja, Lies of P också såklart. Men det har inte varit några heavy hitters och inga indie sleepers heller direkt. Så att,
Men i alla fall så fick vi ju se Sinking City 2. Det finns ju faktiskt en Let's Play när jag spelar första timmen av Sinking City 1 på Switch på någon jävla anledning.
Visst var det du spelade? Jag tänkte så här, det här spelet? Det är ju din favoritstudio väl? Den här AA-studion. Var det inte vampyrgänget?
Nej, det är inte vampyrgänget, utan det här är de som gjorde Call of Cthulhu-spelet bland annat.
Ja, så var det. Ja.
Och det här, så de gör ju såna här Lovecraft-grejer, liksom. Ja. Frogwares heter de ju. Och det här spelet såg ju mycket... Alltså, det förra spelet var ju väldigt konstigt. Det var ju som någon sorts halvskräckis, halvdetektiv...
Precis.
Lite i vampyrs anda då. Jag spelade på Switch, så det var ju helt ospelbart och fulare än det mesta.
Ja.
Men... det här verkar vara mer av en sån liksom Evil Within jätte liksom horror-grej.
Ja, jag tyckte på riktigt att det var en av de vidrigaste trailers jag sett. Alltså den var riktigt riktig. faktiskt.
Jag tänkte verkligen att det här kommer inte Isak Wahlberg tycka se härligt ut. För det såg faktiskt väldigt äckligt och peckligt ut.
Ja, den där jävla snubben som rörde sig liksom ryckigt, han var där, då stängde av faktiskt. Ja, det hade jag ingen lust att se.
Men i alla fall så kommer det till PS5 också, Windows också. 2025, så inget datum. Men jag tycker ju inte direkt att det såg ut liksom och var någon sorts... Alltså, det var ingen wow-moment direkt. Nej. Men det kan vara kul och alltså om man sätter det om... Eftersom de har tagit in konceptet verkar det som och gör det mer till en vanlig typ Resident Evil-ish upplevelse så kan det ju bli tajtare och bättre. För det förra spelet kändes lite all over the place. De visste inte riktigt vad de skulle stå på för ben liksom.
Precis.
Så jag vill försiktigt positiv.
Ja, sen vill jag nämna också det som är på pappret kanske den största releasen här. Men det har vi vetat om väldigt länge. Det var ju bara kul att få ett datum. Det är ju Frostpunk 2 kommer juli nummer 25. 25 juli.
Just det.
Och första Frostpunk är ju ett välkänt...
På Game Pass också.
På Game Pass. Och jag liksom... Frostpunk är ett sånt spel som jag tänkt spela liksom. Men att det är så länge sedan det kom så det alltid känns så här... Jag kan inte liksom plocka upp... Ett, så här, ett spel som knappt ens räknat som backlog-spel. Så nu känns det kul att det kommer en tvåa här som man kan fes på. Det är ju ett city-management-spel som ska vara väldigt grim and dark. Det ska vara så liksom antingen dör arbetarna eller dör alla barnen. Alltså att det liksom är verkligen så att så här, det finns bara det är bara pest eller coolare the game liksom. Och du, din stad kommer sprängas inifrån till slut.
Jag tycker så framförallt ser det så jävla snyggt ut.
Alltså, ja, det ser snyggt ut.
Läckert. Ja. Panoreringar över läckra vyer som såg jävligt...
Det här, jag säger redan nu att det här är en liten sleeper för någonstans 7:e till 4:e platsen på Wahlbergs Goty i år. Det säger jag redan nu.
Det kommer vara många Chalmers-killar på eftersnackgruppen. Gruppen som flätar sin skäggfläta några extra varv.
Vi undrar vem som blir spelets champion. Jag tycker det är en ny härlig utveckling i eftersnacksgruppen att det helt plötsligt kommer upp, dyker upp en ny kille och är liksom champion för ett nytt spel och ska så eller pusha. Tjej. Eller ja, men det är oftast en kille. det är bara liksom bevisfört av
I'm calling empiri. You out, kvinnor som lyssnar. Gå in nu och var champion
aktivera er ännu mer. Det uppskattar vi såklart. Det är trevligt i kontrollbos efter snackgrupp. Det behöver man faktiskt inte oroa sig för att det skulle vara...
Vi blockar alla som håller på. Direkt.
Ja, håller man på då... Det är, Wahlberg,
det är bara jag som får hålla på.
Ja, du håller faktiskt på rätt mycket. Ja, vidare. Vill du nämna några mer om de där skitspelen?
Ja, de släpper 3 gamla stalkerspelen inför det nya stalkerspelet antar man då. Så det var Out Now, Shadow of Chernobyl, Clear Sky och Call of Pripyat. Oh. Både på Xbox One och Series X faktiskt. Ser ju så jävla tråkigt ut. Men ändå, kul. Med mer sådana backwards compatibility-spel som får lite announcements i alla fall. Ska vara kul. Sen... Tyckte jag ändå att det här spelet från Reflector Entertainment som heter Unknown 9: Awakening såg ändå ut att ha någonting. Är det hon som spelar Jennifer i The Witcher som är huvudrollsinnehaverskan eller? Hon är jävligt likan i alla fall.
Ingen aning.
Third person action adventure game in which you play as Haruna, a quester born with the ability to venture into the fold, a mysterious dimension that overlaps our own. Väldigt control-doftande känns det som.
Ja.
Det kommer i sommar i alla fall och ser ut att vara något sånt. Liksom väldigt, jag vet inte om man ska säga, ganska standard på ett sätt. Men alltså det ser ut typ som Uncharted Lost Legacy och vad heter det? Plague Tale plus någonting annat, lite sci-fi-igt. Kan vara någonting, men det är ju AA så det sjunger om det. Det är bara jag som vill spela det. Men jag trodde du skulle prata om det här spelet som heter The Alters. För det tyckte jag såg faktiskt ut som en fräsch take på någonting. Den tyckte jag såg intressant ut.
Vilket var det?
Jag vet inte om ni såg det. Det är spelet från 11-bit Studio som man kallar för Emotional Sci-Fi Game. Där det är en snubbe som har kraschlandat på en miningplanet själv.
Men jag
klonar sig själv genom olika tidslinjer i sitt liv där han kan liksom splitta av från olika grejer för att skapa olika kloner med olika bra abilities. Så ser det ut som typ det här Fallout Shelter fast jävligt fett.
Ja, jag fattar. Ja, nej, det här hade jag faktiskt inte kollat på. Ja, det här skulle kunna vara något potentiellt, men jag hatar ju rymden.
Ja, jo, men ja, det är, nej, i och för sig.
Ja.
Men det är ju liksom management verkligen, fast i en jävligt fet kostym med, lite, med ganska mycket voice acting och en cool idé tycker jag. Jävligt snyggt ser det ut.
Kanske, doftar lite 12 minutes.
Ja, men någonting. Men det är just den där grejen att det är en voice actor och en snubbe som spelar den här Jan Dolsky. Men man gör då en massa olika kloner som är helt annorlunda än honom, fast det är ändå han. Som ska jobba ihop på den här enorma miningstationen. Liksom.
Jan Dolsky är ju för övrigt en av de bästa protagonisterna, ja, namnen någonsin i tv-spel.
Jan Dolsky.
Jan Dolsky, ja.
Det kommer i alla fall i år, och det kommer även till PS5 och Windows PC, men även då på Game Pass antagligen.
Precis.
Så det fick jag ändå upp ögonen för lite grann. Sen var det ju mestadels skräp kvar. Det här Tales of Kensera colon Zao, som ser ut exakt som Prince of Persia.
Ja.
Typ nästan to the T, ett Metroidvania som bara är, det är från EA Originals. Det kommer april nummer 23. Känns döfött verkligen. Ser bra ut. Men har man det i sig att spela det här, om man nu också förbereder sig på att Silksong kommer droppas någon gång?
Men det var det här spelet som annonsades på någon Xbox-showing för ett tag sedan av en väldigt tårdrypande man som berättade om sin döda pappa och sådär. Så att jag tror ändå, exakt, att det här skulle kunna liksom nå igenom. Om det håller hög kvalitet.
Abdubakar Salim.
Just precis. Men jag vet inte, jag tycker ju att det känns, jag tycker att den här artstylen som du säger, den känns liksom, den känns, man har försökt göra någonting vibrant och härligt, men man har sett det så många gånger att det blir nästan själlöst. Att det är så här, det du kan liksom inte ha fina partikeleffekter i liksom i så här 80-tals doftande färgpalett och tro att det räcker. Nej. Liksom, utan gör något som sticker ut istället.
Det bara känns som att konkurrensen den här året i den här genren är liksom alldeles för stor och
men
stark.
Men kommer den här på Game Pass, ja, så är det ändå lite av en no-brainer. Ja, ja. Alltså, så här,
och det antar jag att den gör då.
Jag är
den
ska mer till sugen PC på det här och Prince of Persia.
Ja, okej. I alla fall, PC och Series X så verkar inte vara någon PlayStation släpp för den, för er som vill ha mer Metroidvanias. Och sen då det var väl en... Nej, det var inte en grej till. Nej, det var det där.
Du nämnde Creatures of Ava. Ja, det var den 11-bit studio.
Nej, den har vi inte nämnt, men det tyckte jag såg...
Ja, det såg tråkigt ut. Men jag tyckte det bara var så roligt att de går in i den. A story co-created by Rihanna Pratchett. Man bara, jaha. Ja, ja. Alltså det var så jävla...
Är det Terry Pratchetts dotter eller vadå?
Jag vet inte, jag har ingen aning vem det är. Jag bara tyckte det var så roligt att så här... kan ju inte slänga upp ett namn ingen vet vem det är.
Tänk om det är Rihanna.
Nej, hon heter Robin Fenton. Det trodde jag du kunde.
Rihanna Pratchett is an English video game writer and journalist. She has worked on Heavenly Sword, Overlord.
Mirror's Edge, Tomb Raider, Rides of the...
Ja, det är Terry Pratchetts dotter. Precis.
Det är Terry Pratchetts dotter.
Ja, det är Terry Pratchetts dotter. Hon har jobbat på Tomb Raider, Mirror's Edge och Rise of the Tomb Raider.
Och Surgeon Simulator 2. Att...
Okej, okay, så hon hade väl ändå lite pedagogik. Aldrig hört talas om henne.
Men inte heller, men då har vi lärt oss om det. Det är ju kul. Vi ska ju såklart, höja Rihanna Pratchett. Hon är säkert jätteduktig. Spela hennes spel.
Ja, hon är säkert skitbra. Jag bara tyckte också att protagonisten såg så jävla kopia av Jade från Beyond Good and Evil. Så det var liksom...
Ja, just det. Men det är ett 62 skamligt år gammalt spel. Det är kul. Ja,
viktigt spel alltså.
Fan, är Focus Entertainment på väg att bli en bra publisher, eller?
Det har de varit länge.
Har
det är
de som
har publishat Surge, bland annat väl.
Ja, men du måste prata. Du... Nej, de håller på här, smyger i bakvattnet och gör bra grejer alltså. De har ju släppt ett nytt spel nu. Det nämndes i den här grejen, bara det att jag är superledsen av att det här spelet inte kommer på Game Pass, kan jag säga. För de har ju då Expeditions A Mud Runner Game, när man bara kör bil i vildmarken, som såg helt otroligt ut. Alltså, jag blev så ledsen när det inte fanns på Game Pass, för jag var så här, det här ska jag spela nu. Du ska alltså köra så en research bil ut till en punkt vid en sjö och typ så här kolla kolla pH-värdet i sjön. Det tar 6 timmar. Alltså jag bara, det här, vilket drömspel. Men skitsamma.
Här ska du föra Focus-spel. Banishers till exempel är från Focus.
Ja, men jag är
Atomic Heart. Putin-spelet. Plague Tale.
Ja, precis.
Chants of Senar. Ever heard about it?
Precis.
Det är ganska mycket bra grejer här faktiskt. Men det är ganska mycket dåliga också. Aliens Fire Team.
Dordange, de ligger ju och jobbar i någon slags AA-nivå här.
Det är så här Games Workshop äckel mycket också. Ja. Är riktigt fula. Men The Search
Necromunda skulle ha varit väldigt bra, vet jag.
Greedfall är bra, har jag hört.
Och Greedfall skulle vara bra. Kommer ju ett Greedfall 2 här, såg jag. Vampyr har de ju släppt också, men det visste de såklart. Call of Cthulhu. Ja.
Deras bästa spel är ju helt klart The Surge, som jag rekommenderar till alla er som gillar Souls-likes. Det är, tror jag, den bästa Souls-likes, en av de bästa Souls-likes i alla fall, som inte är From. Jävligt bra, ja. Det första spelet.
Nu är
tight
vi...
som en röv.
Nu ska jag avsluta nyhetssegmentet med en riktigt udda duo.
Okay.
Och det är... Jag ska fråga dig då, vad spelet, nyligen annonserade spelet Torgal och nyligen nyannonserade spelet The Night Wanderer har gemensamt?
Alltså Torgal?
Ja.
Som Torgal i Jedi Survivor, grodmannen?
Nej, T-H-O-R-G-A-L. Torgal. Ja,
fan, vad besviken jag blev. Tänk om... Turgal heter han väl? Fan.
Turgal heter han. Vad har Torgal och The Night Wanderer ihop?
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Fan, vad svårt. Neil Druckmann regisserar och direktar båda.
Nej.
Skriver. Nej.
Båda är baserade på polska litterära verk.
Ja, ah, okej.
Okay. Ja.
Witcher-vågen.
Precis. Developer Mighty Koi Studio announces Thorgal, a new action adventure game with RPG elements based on the famous Polish comic series by Grzegorz Rosiński and Jan Van Ham. Jan Van Ham!
Troliga jävla...
Så, pastisch jävla på Claude Van Damme. Jag är inte Claude Van Damme, jag är Sean Van Ham. Ja. According to Mighty Koi, which is also working on the just announced Souls-like The Night Wanderer, players of Thorgal will take on the role of the main character and experience the many adventures known from the comic, encountering dangerous bandits, formidable monsters and invincible gods, but also powerful allies. Så att de försöker göra någon slags, de doublar down på Witcher-grejen här nu och tar så polskt, gotiskt, mörkt fantasy med... Plus tv-spel är lika med 1 miljard.
Night Wanderer, konceptarten ser ju otrolig ut i alla fall. En enorm Cthulhu-spindel här. Jävla coolt det ser ut.
Det gillar man inte. Nej, men jag tyckte det var en liten rolig... Ja. Det var ett roligt svep att få avrunda på. Får
det håller jag med om. Men jag har ju kvar grejer, va? Du kan sitta ner i båten. Nej, jag ska säga det fort. Jättefort. 2 Nintendo-nyheter.
Jaha.
Nintendo säger inte till någon vilket team det är som har gjort Princess Peach-spelet. Det säger de, the development team will be credited in the game credits. Det är då först ni kommer att se vilka som har gjort det. Du vet inte om det är research and development eller home studio en game creation som har gjort det. Liksom.
Just det.
Väldigt märkligt bara. Det är en icke-nyhet egentligen. Men det,
kan
är
det
så,
vara
nej.
Hal som är tillbaks i matchen?
Men då skulle de ju säga det väl?
Kanske.
Ja, det är jättemärkligt. Ingen vet alltså vem på Nintendo som har gjort det här spelet. Nintendo är ju också då 2,4 miljoner dollar rikare. Eftersom de har lyckats med en settlement och så här total krossa de här Tropical Haze som gjorde den här Yuzu-emulatorn. De har gått med på Felica och Cease All Operations. Så Nintendo...
Just det.
Nintendos hammare slog sönder och samman den där studion. Mm-hmm. Eller vad det nu är, vad man kan kalla dem. Piraterna, de jävlarna.
Precis.
Och min sista nyhet, det är ju att det här nya spelet från Ori-utvecklarna Moon Studios,
ja, det ser
Early Access inom kort, och det ser ju
riktigt bra ut.
Ut.
Ja, det ser riktigt
ut. No Rest for the Wicked. Dark Action RPG, och det är då redan 18 april som det kommer på Steam Early Access då.
Ja.
Och det var ju förra årets Game Awards, så fick vi se det. An expansive and visceral action RPG set to reinvent the genre. Man spelar som Serim, a holy warrior imbued with remarkable powers, som ska defeat an unholy plague. Det ska vara väldigt mature och dark.
Ja,
och
det är ju
inte gulligulligt.
Det är ju en Diablo 4 meets Souls Light. Men det ser snyggt ut.
Från mest vibiga grafiska studion på hela planeten.
Och jag ska säga en liten detalj, för jag kollade lite på det. En liten detalj som jag tycker ändå kan vara jävligt intressant, vilket gör att jag säger att det är en Souls-light och inget annat, det är ju att när du har dödat en mob så är den död. Och när du har attackerat en mob och skadat honom och dör och sen kommer tillbaka, så är han fortfarande skadad. Det tycker jag kanske är ett helt okej sätt att liksom ta sig an att skapa Souls-like-känsla, men att ändå göra det liksom lite liksom enklare för folk som vill ta sig...
Men då är det ju inte längre en Souls-like. Då är det ju bara ett vanligt
light,
actionspel.
Säger jag ju.
Gud, det där med light och like.
Ja, men,
fuck that shit. Alltså.
Ja, men
är det en Souls-like eller är det ett actionspel?
Jo, men de jobbar ju fortfarande med bonfires som save points. Och liksom, så att det blir ju fortfarande... Finns
men
ju
det
andra,
är ju svårighetsgraden som är grejen. Det här fattar inte folk. Jag blir så jävla irriterad.
Jag säger ju light.
Det är ju att det ska vara... Ja, men det fuck light. Det finns inget light. Det finns av eller på. Inga jävla svårighetsgrader. Ingen pardon. Gå in och spela Ishin i 8 timmar. Ja. That's it.
Ta 6 år på dig och döda Ishin. Och säg att du är en Souls-like kille. Absolut.
De kallar mig Ishin Slayer nu för tiden. Ska tatuera in det i pannan.
Ingen gör det.
Nu går vi vidare till minst lika mediokra släpp här.
Ja, är det dåligt?
Om ännu mer mediokra kanske. Ja, det är mycket dåligt. Idag är det 9 mars. 12 mars. Då kommer Contra : Operation Galuga. Det nya kontraspelet från WayForward dock och Konami. WayForward är ändå en bra studio.
Får
Shantae
inte,
och DuckTales Remastered. Och
får
mycket
inte
bra
uttala Galuga på det där sättet som du gör.
Galuga.
Ja,
Windows, Switch, PS4, PS5, Xbox One, Series X och S. Run and Gun är då genren, vilket jag älskar. WayForward och Konami då, underbara Konami. 13 kommer Llamasoft : The Jeff Minter Story.
Ja, den verkar helt otrolig.
Vad hände? Vad är det här?
Har du inte koll på Llamasoft?
Ja, men är inte det han...
Det är ju en galning som gör massa psykedeliska spel med lamor.
Ja.
Jag tror att det är en sån liksom... Det är en sån pack.
Ja, det för mig att han hade något att göra med...
Alltså, jag tror att det är alla hans spel plus typ en dokumentär om honom på något vis. Alltså, jag är lite sugen. Pappa introducerade mig för Llamasoft i unga år.
Ja, men det kostar väl säkert inte så mycket. Det kanske är skitkul. Windows, PS4, PS5, Xbox One, Series XS och Switch. Arcade från Digital Eclipse som både utvecklar och ger ute. Sen så kommer... Det här behöver jag inte ens säga. Ett spel som heter IB. Det ser jättedålig japansk skit ut. Mm-hmm. Spela inte det. Det kommer i alla fall 14. Och sen kommer Hi-Fi Rush ut till PS5 då. 18. Ett till Xbox-spel på PS5.
Ja.
Action Rhythm, Beat 'em Up, Hack and Slash från Tango Gameworks, Bethesda Softworks. Och Grisar flyger och Xbox är på PS5.
Vill du veta vad du har missat då?
Berätta.
Då har du missat kommande tidens största release. Och det är ju att den 12 mars, då kommer ju Mars After Midnight till Playdate. Alltså,
ja, just det sa jag förra gången. Ja.
Lucas Popes spel.
Ja, just det. Det har jag skrivit upp i min kalender.
Ja, det är bra.
Bra. Hur många är vi som har en playdate i gemenskapen?
12,5.
Är vi 5 personer? Är vi 10?
Precis. Vilken jävla dag mars nummer 22 blir. Har du koll på det ännu?
Mars nummer 22 är sjukt. Ja. Ja, vi har ju 2 IGN redan igång.
Ja.
Alltså Princess Peach och Rise of the Ronin.
Men jag skulle nästan vilja ha en på Dragon's Dogma 2 också, för det ser ju otroligt ut.
Precis. Vi går vidare till IGN.
Ja, vi gör det. Och då är det Dragon's Dogma 2 vi ska säga.
Ja, uff, svårt.
Jag sätter den direkt.
Det är svårt.
Vet du vad jag säger?
Mm.
10.
Oj. Ja, den är bold, men den är... Mm.
Ska vi,
den skulle kunna vara
ska vi addera korrekt, alltså. Att får man 2 poäng om man sätter en 10?
Bara för att det är en sån jävla... Nej. Men det vet du varför ändå... inte? För att 10:orna är ofta... Alltså så här, om Naughty Dog släpper ett nytt spel, då är ju 10:an lättast att sätta. 10:orna är ju oftast lättare att sätta.
Ja, men okej. Om man sätter en 10 på...
En
otippad 10 då? Borde jag inte få 2 poäng för om jag sätter 10:an på Dragon's Dogma 2?
Changing the rules of the game as we go along. Jag gillar det. Självklart, Isak Wahlberg.
Fan vad bra.
Få 2 poäng. Men då måste jag också visa på en 10.
Ja, men det får du inte göra då. Det blir jättetråkigt.
Nej. Ja, men okej, då går jag lite emot strömmen här. Och då sätter jag en 8. Jag tror att det kommer vara jankfest kanske.
Ja.
Det finns väl previews ute. Folk verkar jättenöjda. Men okej, du tar 10. Du får då 2 poäng. Bara för att du ligger så otroligt efter. Du är ju helt överkörd.
Ja, jag ligger
ändå
mycket efter.
Poäng. Ja, vi har en poäng var. Men det är ju ändå väldigt mycket.
I år?
Tack på hur få vi har haft. Ja.
Har vi
poäng efter. Du har 0 och vi har 1.
Har det bara varit en IGN?
Det har varit 3. Du har gissat fel på alla 3.
Ja, fan vad nice. Men då är ju nästan alla också. Mm. Ja, då går jag ju om med min... Jag kommer ju gå rent nu. 4 poäng här.
Ja, men det blir ju 3 IGN på samma dag där. Så det kan ju hända mycket där. Vi har ju alltså Princess Peach Showtime redan igång. Vi har ett svensk gruppen. Även Rise of the Ronin och Dragon's Dogma 2 då. Och du kommer antagligen då spela Dragon's Dogma 2. Release.
Det tror jag faktiskt. Jag såg en liten IGN ramp-up som såg jävligt intressant ut för mig. Det skulle jag nog säga att jag kommer hoppa på. Jag har ju varit sugen på Dragon's Dogma 1 sen länge också. Så att, eller liksom, det tror jag.
Jag kommer gå in på Rise of the Ronin hook, line and sinker, så det blir bra.
Ja, det blir
jag publicerar den i veckan. In och rösta.
Jag kan nu berätta vad jag har spelat. Först och främst jag var inne i en stark lobbyingperiod för att få min vän att spela Helldivers 2, men han vägrade. Så till slut då så fick det bli att jag för första gången på ungefär 11 månader faktiskt visade sig, satte ens igång min PlayStation.
Jävlar!
Vilket gör att jag måste säga, den här konsolgenerationen tar bort ungefär, absolut, då har 3 bättre spel. 3 spel exklusivt för Xbox, eller för PlayStation kanske, som står på banan med det som är exklusivt för PlayStation. Men än så länge den här generationen, jag tror det kommer gälla hela generationen, Xbox är en bättre konsol. Vill jag bara säga.
Ja. Det är, alltså så... utan tvekan överlag. Liksom.
Ja.
Ja, så länge det inte är de här exklusiva skulle jag aldrig ens drömma om att sätta igång PlayStation.
Nej, det är faktiskt ett underbetyg till den där PlayStation. Och man loggar in och när man har spelat så mycket Xbox går in på sin PlayStation och känner så här, den här känns mugg. Alltså den känns liksom muggig. Det är så här, Xbox är bara snyggare och enklare och bättre. Skitsamma. Spela Warzone 2 en kväll.
Oj!
För första gången på länge.
Spännande.
Hade en fantastisk kväll för att vi hoppade in och jag var ju... helt okej till att börja med, fast jag inte spelat på ett år. Och vi vann 3, vi spelade 6 matcher, vann 3 och kom 2-1. Så jag hade liksom den bästa Warzone-kvällen rent så här prestationsmässigt i hela mitt liv. Och det var väldigt, väldigt roligt. Vilket jävla pulshöjande spel det där är. När man är liksom mot slutet och det bara smäller i väggarna överallt och folk kastar grejer och man ropar. Och det är svårslaget vad roligt det blir när det är tight jävla shooting det handlar om. Alltså. Så det vill jag bara...
Ja, fan vad gött det. Det håller alltså.
Jag vill höja Warzone ytterligare en gång. Vilket jävla dunderlir det är. Där har du gjort ett live service-spel 100% rätt. Core jävla gameplay är det absolut viktigaste. Och sen allt annat lullull blir då kul att låsa upp som ett resultat av att du redan njuter så mycket av spelet. Det är så man ska göra det. Måste göra gameplay först. Det spelar ingen roll vilka jävla... om du kan skjuta till en banan eller Batman liksom. Är inte spelet roligt så är inte spelet roligt.
De har ju haft gameplayet i liksom 10 år också.
Så är det.
Down pat verkligen.
Men det jag har spelat ännu mer likt många andra är ju det ljuvliga Balatro.
Ja, det, hur uttalar man det här spelet nu då? Jag säger, är det Ballatro? Ballatro?
Ballatro, tror jag. Det är, ja, för, etymologin är att det är ett gammalt romerskt namn för gycklare än Ballatro.
Ja, okej. Okay, då borde det vara det.
Ja.
Jag har ju sagt i vår tråd igår att du får en minut att prata om det här skitspelet.
Ja, alltså, jag behöver inte ha så mycket. Det är ett deckbildande roguelike med... som bygger på poker, och sen så har du massa modifiers på det här. Och det som det gör så bra är att det är så ruskigt mycket modifiers. Alltså det är liksom, det finns 150 jokrar. Och det finns ett 70-tal andra kort som modifierar. Plus att det finns olika decks som i sin tur modifierar starten på hur du spelar. Vilket gör att du kan spela på så många jävla olika sätt. Jag har spelat 20 timmar på en vecka, klarat på liksom grundnivån med... tror 7 eller 8 decks av kanske 10 vid det här laget. Och
men det alltså finns... det är Texas Hold'em. Det är det som är...
Ja, det är
alltså,
Texas Hold'em. Och sen så kan du modifiera
poker
korten.
World Championship.
Ja. Och sen så då hittar du olika sätt där du modifierar dina händer. Så att det är så här, nu har jag en joker som gör att jag får extra poäng om jag gör färg, exempelvis. Och då börjar man optimera. Så letar man efter en bra joker och så går man för att optimera sin deck efter att göra en sak väldigt bra, eller kanske två saker. Och dels är det ju djupet i det här spelet. Alltså det är så fruktansvärt djupt, för det finns så många olika vägar att gå. Du kan liksom, alla system är viable. Att det är så här, om jag går efter att bara levela upp planetkort så att jag får mer poäng för min givna hand jag vill spela, eller jag går för att ta råkort för att modifiera min deck, eller jag går för vouchers för att få liksom bättre förutsättningar, eller jag går för att köpa specifika kort för att det passar min spelstil. Och jag har aldrig varit med om ett spel som där ett sånt här spel där alla vägar känns lika intressanta och lika välfungerande. Det är det jag tycker är så imponerande, och framförallt så jävla stora liksom. Att det finns så jävla mycket olika saker att göra och så mycket sjuka saker att upptäcka, så att man tänker så här, ja men jag kör väl färg och stege så där, för det är ju enkla, eller kåk liksom, klassiska femhands femkortshänder liksom. Men det kan vara lika enkelt att säga, nej, min taktik är att köra liksom five of a kind och göra det i tvåor, för att jag har ett kort som ger mig extra poäng om jag lägger tvåor liksom. Alltså det finns så jävla mycket saker att göra.
Men det är match, du spelar liksom mot huset hela tiden.
Man spelar mot huset. Och så ska man, huset kommer, du spelar 8 stycken.
Jag tror en grej, jag måste bara säga, en grej som ni som spelar såna här spel måste förstå, att vi som inte gör det, vi fattar inte varför spelar ni det här. Vad är målet? Vad är grejen? Ni måste förklara bättre vad är det här liksom? Vad är det som driver dig till att spela poker om och om igen?
Men det är
för att det är kul att optimera.
Ja, för att det är kul att optimera. Det är kul att se hur bra det kan bli. Och man blir sur när man inte vinner. För man känner så här, fan, där var jag precis någonting på gång. Men där tappar jag speed. Eller hade jag bara fått ett annat kort där på slut. Det är en sån enkel hook liksom. Och alla kan ju poker. Och sen är det, men sen är det jävligt kul att se liksom numbers go up. Liksom, och optimera ännu mer då. För att ju bättre det går, då snowballar det ju. Så då, ju bättre det går, ju mer pengar tjänar du. För att du får mer pengar... på ju färre händer du spelar, och ju mer pengar du får, ju mer kan du modda din deck, för då har du råd att rerolla i shoppen och köpa nya grejer och sådär. Så att jag hade ju en
så
runda där.
Så det är mestadels belöningscenter-kittling?
Ja, det är det ju. Men jag hade ju en runda där när jag liksom fick så jävla bra kort så att jag kunde dra ihop liksom 95 miljoner poäng på en hand. Och då behöver man cirka 300 000 poäng för att klara sista liksom bossen på något vis.
Ja.
Jag vet inte. Man får gå in och titta på Ballatro. Gillar man det så gillar man det. Och ja, då kommer det vara det bästa spelet i den här kategorin du kanske någonsin har spelat.
Är det bättre än Inscription liksom?
Ja, men Inscription är en helt annan grej. Ja. Det är ju inte... Alltså det är svårt att jämföra. Men mekaniskt är det den absolut bästa kortspelet som har släppt, skulle jag säga. Det är otroligt. Och djupet som finns. Liksom. Jag spelar ju mycket, vad heter det då? Det här jävla spelet med Slay the Spire nyligen. Och det är så här, Slay the Spire är också kul. Men om du tittar, där kan du liksom säga att du multiplicerar antalet kombinationer som är rimliga med 15 där kanske. Det finns 10-15 olika vägar att gå som är rimliga. Mm. Här finns det 150. Vilket gör att värdet i att omspelningsvärdet blir högt på ett sätt som till och med någon som mig känner att jag faktiskt vill spela igen. För att säga, jag har ingen aning om vad som ska hända nästa gång. Alla vägar är roliga. Och att jag också utmanar mig själv att göra på ett annat sätt. Det brukar jag aldrig göra. Jag brukar hitta mitt sätt och så pushar jag på det. Men nu är jag så här, nu är jag lite trött på att spela färg. Jag testar att köra fyrtal eller kåka. Mm. Alltså du vet, sådana grejer. Och det är jävligt roligt liksom.
Mm. Okej, okay, Ballatro alltså. Ja, snackisen verkligen.
Än så länge the game labiata. To beat i år.
Okej, okay. Spännande. Okej, okay. Har du spelat någon, har du åkt någon mer båt eller?
Nej, jag har faktiskt inte åkt någon mer båt.
Nej.
Ballatro kommer vägen.
Det får vänta. Då får spela vingen. Vi spelade ju gingen två gånger förra gången.
Ja, precis. Ja, jag är ledsen.
Räcker med en den här gången. Okej, okay, jag fortsätter spela Final Fantasy Rebirth såklart.
Mm.
Jag har ändå kommit upp i goda 12 timmar kanske eller någonting. När det är bra så är det väldigt bra. När det är tråkigt så är det rätt jävla tråkigt alltså.
Aj då.
Alltså det här att lägga till en öppen värld utan att, alltså, ja, vad är det för öppen värld ens, liksom. Det känns ju väldigt så. Bara för att det ska vara någonting, liksom. Den är lite av en snusfest. Man får ju en chocobo att rida på i och för sig. Men det är liksom väldigt, jag vet inte, jag tror du vet precis vad det är. Det känns väldigt så japanskt, JRPG, öppen världs. Någonting ska vara där liksom, och så finns det lite combat att ha och kanske någon liten skinande grej att hitta, men det är mest för att ta sig från plats A till plats B. Man kan fast travela, så att det gör man sen liksom.
Ja.
Men det är väl ingen förvåning dock, men det har börjat liksom dyka upp lite såna här grejer som är lite irriterande liksom. De här jävla klättringssektionerna de har lagt till, som är verkligen sådana där gulmålade liksom trappsteg du ska ta dig fram på, som går långsamt och liksom tråkigt. Traversal överlag liksom sekt. Och sen när man ska fånga nya chocobos, för då måste man göra i varje area för att få åka chocobos och fast travela.
Oh, nej.
Så måste man liksom smyga sig på dem i olika sådana minigames. Och det är så jävla tråkigt, verkligen. Det är ganska mycket sådana grejer som känns liksom som padding, som onödig padding, för jag tror inte att det är så jävla kort ändå liksom. Men det är tyvärr så. Men då, när man får liksom upp och ner i dungeon, så man märker att nu är det liksom remaken av spelet mer, och liksom den storyn, då är det skitbra, verkligen roligt. Så här, karaktärer knoppas av från varandra, måste hitta tillbaka till varandra. Roliga combat encounters. Combaten börjar ta sig nu. Jag tycker fortfarande att det är så jävla frustrerande. Det är bara jag. Men att behöva pausa min combat för att göra spel så skit. Det finns ju vissa, man kan göra vissa genvägar och grejer med hotkeys och skit. Men ändå måste man ju ändå pausa för att typ ta lite items och göra lite grejer. Och det är ju hela grejen.
Ja.
Jag kan tycka att det är väldigt otillfredsställande när det också är så jävla fast paced liksom. Och sen så pausar de och det blir helt still. Men det är skit. Det är ändå bra liksom. Väldigt stabilt. Det är precis som första spelet där. Så att jag vill fortfarande spela färdigt och se vart storyn går. För storyn är fortsatt väldigt välberättad. Väldigt intressant. Bra karaktärer. Och det hoppar mellan nya liksom locations hela tiden. Man tar sig verkligen framåt fort. Och det byter ganska liksom rejält liksom stil och inriktning och vad man håller på med, vilka man träffar.
Ja.
Och sen är det ju ibland så där anime-äckligt som man liksom verkligen spottar ut kaffet rakt på tvn för att det är så här, men vad säger du gubbjävel? Hur kan man säga en sån här replik utan att liksom skämmas? Men det är ju genren liksom.
Ja, det är genren, det är ju det. Det är ju, du spelar ju det där spelet lite med motstånd ändå, får man säga. Det är ju inte din genre. Oftast.
Nej, men det är ju ändå ett så pass stort spel i den här genren. Jag har ju spelat mycket japanska spel ändå, men det är ju vissa grejer som man är såhär, men herregud, ni måste modernisera det här.
Ja.
Tifa behöver inte ha den kortaste läderkjolen genom alla tider och ha de största pattarna man någonsin har sett på en anime-karaktär. Alltså, det är det väl inte, men...
Nej,
det, är lite, det är lite muggigt ibland, om man säger så.
Det är lite muggigt.
Men fortsatt jävligt kul. Ska jag säga.
Bra. Tror du att du kommer spela klart det?
Jag tror faktiskt att jag kommer spela klart det. Jag mainlinade ju som fan. Liksom. Jag tänker inte ta en enda jävla sidequest, för de är ju så jävla tråkiga. Någon sidequest är ju liksom inbyggd i Golden Path, och då måste man ta den. Liksom. Man måste liksom gå och plocka någon jävla blommor åt någon flicka som står i någon butik för att hon ska göra en krans liksom.
Just det.
Det är så här. Ugh.
Ja, nej, men man glömmer ju bort det liksom. Ibland du och jag, det kan vi väl påminna alla lyssnare om, att du och jag måste, alltså så här, pre-kontrollbehov, då kunde man ju ha ett spel som man spelade från januari till juni. Och sen kunde man ta ledigt på sommaren, och sen kunde man spela ett spel från augusti till december ungefär. Det går ju inte längre. Vi kan ju inte sitta här och prata om så här, jag spelar fyra timmar God of War den här veckan. Och så gör man det varannan vecka ungefär. Och så blir man klar. Det går på 10, 12, 20 veckor. Det går ju inte. Utan vi måste ju trycka på.
Men om man bara köper,
om det är så här, det jag ska spela i vår i Final Fantasy Remake, då kanske det är superhärligt att ta en eftermiddag när liksom barnet träffar farmor och spela och bara plocka blommor. Det kan vara supernice. Men det,
ja, men det förstår jag. Men det finns ju bättre alternativ på spel som lyckas liksom med paddingen utan att det känns verkligen som superpadding. Som det finns ett team i teamet som bara jobbar med padding. Och det tycker jag verkligen det gör här. Det liksom sitter inte ihop med spelet på samma sätt som det borde göra.
Nej.
Jag tycker att Breath of the Wild har padding som känns inbakat i världen. Ja, mer byggt för att dra runt och bara ha en egen liten eftermiddag. Men här känns det verkligen så här. Det finns en skittajt, asbra story. Det är nästan lite som Cyberpunk var. Och så är det liksom en öppen värld som är där bara för att den måste vara där. Typ. Men det är ju liksom inte dåligt. Det är bara att när man vet hur mycket pengar och folk det är inblandat, så blir det liksom lite så här. Någon jävel borde väl kunna säga att så här, den där blomgrejen kan vi ju faktiskt ta bort. Den är inte viktig för någon. Någonting.
Nej, men för någon är den viktig.
Men på tal om spel som handlar om att dra runt och känna vibes, Isak Wahlberg.
Jaha.
Så kan man ju hoppa in i Hyper Games, norska studion Hyper Games, publishat av Raw Furies, Snufkin, Melody of Moomin Valley.
Just det. Mm.
Som kom 7 mars. Kostar runda slänga 200 spänn. Finns på Switch och på PC. Jag spelar på Switch faktiskt. För jag tänkte att något ska man väl ha den där maskinen till i år.
Ja.
Och det är ju så jävla vibes alltså.
Ja, det är
det.
Det
är ett gammalt uttryck nu för tiden, men det är så underbart spel att spela faktiskt. Jag skulle beskriva det som ett Stick of Truth utan combat i en Dove Jansson bilderbok liksom.
Intressant ändå.
Man spelar som Snusmumriken. Han kommer tillbaka efter sin vintervandring till Mumindalen, och Mumintrollet är försvunnet och man måste leta reda på Mumintrollet. Och bara gå runt och vibe med Sigurås musiken.
Ja, som den är ju mycket
är liksom, otrolig verkligen. Och bara så här, den enklaste, mest rudimentära gameplayet som bygger på att mysa. Det är bara mys.
Ja, mys det
grejer. Ja, men går runt, där står Sniff. Han är rädd för någon spindel som hänger från ett träd. Lös någon liten jätteenkel grej genom att spela på din munharmonika. Och sen blir han, och så drar han iväg. Och sen träffar du Totiki och han ska bygga flotte åt dig. Och sen kommer Muminmamman och är lite orolig för att blommorna har vissnat. Det är liksom... Det är så jävla barndom liksom. De har verkligen lyckats med tonen. Att det verkligen känns som det kändes. Det är ju ingen voice acting. Men en bra svensk översättning. Så man kan slå på svenska texten. och liksom läsa det i huvudet på finlandssvenska som gör att det är skitbra. Och sen då, den absoluta uspen är ju att Snusmumriken är en fucking narco-punk som hatar regler och restriktioner, så man går runt och saboterar The Mans liksom parker som de har byggt och så här, förstör skyltar de har satt upp där det är så här, förbjudet att lukta på blommorna. Det är så jävla gött. Det är så god twist på att det är så myspysigt. Och så helt plötsligt är han bara så här: nej, fuck den här skiten. Här har de skövlat skog, nu ska jag förstöra för dem. Riva deras liksom murar och ta bort deras så här, vägbeläggning. Och så att skogen kan växa igen. Så det är så här Greta Thunberg-spel.
Ja, men bra.
Det är så jävla gött.
Jag gillar att du är där och hugger ändå.
Ja, alltså det här spelet tycker jag... Jag vet inte hur gammalt barnet man ska spela det med ska vara. För det är ändå... Om man spelar åt barnet med barnet är det väl helt okej. Det är lite fiddly kontroller. Det är ju inte världens liksom bäst gjorda grej. Det är lite så här hoppmekaniker som inte är... Det är inte astight, men det är verkligen så pass enkelt så det är nästan självspelande på många sätt. Så är det några så chase sequences jag har stött på som kanske är lite kluriga att fatta om man är alldeles för liten. Men det här kan nog vara väldigt bra att spela med kids. Och slutgiltigen kan man ju säga att Switchen kämpar på med det här spelet.
Ja, det säger en del om Switchen. Oftast,
det funkar oftast bra, men ibland kommer det lite mycket liksom rök och några transitions mellan liksom cutscenes och grejer som är så här. Okej.
Okay. Alltså kommer det rök det här... ur själva Switchen?
Ja, men typ skulle man kunna säga. Det är verkligen så här, men herregud, de måste ha en ny konsol och den är ju på gång, det vet vi.
Ja.
Men jag vill också säga att årets moment i tv-spel är ju här, och det tror jag även gäller för dig när man kommer fram. Dels Breath of the Wild-hyllningen när Snusmumriken har tagit sig och kommer till Mumindalen, och så går han upp precis som Link på en sån utstickande höjd. Det är en sån jävla one-to-one-hyllning.
Ja.
Så jävla snyggt var det. Och sen är det en grej när han kommer fram och sätter sig och metar i en liten sjö. Och då bara gör de en sån transition, så ser man honom bakifrån och en sån levande andandes Tove Jansson-målning med Sigurdos musik i bakgrunden. Som man bara kan låta stå på skärmen hur länge man vill. Bara för att nu ska Snusmumriken vajba lite här.
Oj. Ja, det låter ju mysigt.
Och det är otroligt.
Snusmumriken är ju en favoritkaraktär, så att jag borde ju väl kanske plocka upp det här av vår lider. Jag tänker att någonstans kommer en lucka när det är nere på 100 spänn inom 3-6 månader. Då kanske jag plockar upp det.
Runt, och du har den på däcken, och är du någonstans ute och åker och giggar någonstans.
Precis.
Så är det bara att liksom dra igång det och vajba lite.
Ja, det är bra.
Det spelar sig själv nästan.
Jag det är liksom visslyssar på däcken i detta nu.
Ja. Det är så jävla rekommendation alltså. Snufkin Melody of Moomin Valley. På svenska, hur ofta får man spela spel på svenska liksom?
Nej.
Det fan händer aldrig.
Man har gjort sig rosa panten.
Ja, fy fan vad gött det är alltså. Man blir glad va?
Nu är det dags för oss att avrunda.
Det är det. Stämmer. Det blir ingen finne. Det blev en norrman den här gången då.
Just det, blev
norren. Norren.
Dans i solens park.
Gå in och köp en kaffekopp på Podstore. Gå in på Facebook och bli medlem i eftersnacksgruppen. Gå in och rösta i Adjusen.
Super,
vad är det? Vad är 22 för datum? Är det en tisdag?
Super Sunday. Jag vet inte vad det är för
något. Är det en söndag?
Nej, jag vet kolla. Inte. Jag vet.
Har du något att plugga då? Det har du säkert.
Ja, alltså
Super,
jag kan
Friday. Super Friday.
Jag kan plugga. Om det är så att man lyssnar på Kontrollbord och bor i Norrköping, så kommer jag starta en ny klubb på Stadsteatern där, Sköta teatern. Den 26 mars kommer jag dit med Kirsten Armstrong och Marcus Tapper och Clara Christiansen bland annat. Och sen den 28 så är Atlantis igång. Då kommer K. Svensson och Kirsten Armstrong också faktiskt, och även Simon Järnfors. Så det kan man köpa biljett till om man vill uppleva kultur live.
Ta med fan om du inte kan prata Dragon's Dogma med Agnes Matsdotter som du anordnar den där klubben med. Så.
Kanske.
Jag tror att hon är Dragon's Dogma-nörd faktiskt.
Jaha, ja, det hade ju varit något.
Hon är gamer.
Ja, det är bra. Okej, okay. Nu kul. Måste vi avbryta.
Ja, måste Isak iväg och leva livet.
Ja, jag ska faktiskt det. Damer spelar derby mot Djurgården här alldeles strax. Jag måste börja be mig.
Jag måste jaga rätt på Lilla My på Hattifnattarnas ö. Så att det är bra.
Ha det gott, alla Hattifnattar. Och som jag alltid har sagt, kuken på er, era jävla spelpulver. Fingrar på din bruna kind.
Ja.
Hallå, pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capricciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Välkommen till Unionen.
Hej, jo jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning, för det är så stressigt på kontoret, jag jobbar hemma på kvällarna, så kan jag då be om större skärm från chefen, för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lön.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.